Sanna Tahvanainen, hur kommer det sig att du överhuvudtaget börjar skriva böcker för barn?
Det är liksom så här lycklig olyckshändelse. Det var så att jag hade skrivit en diktsamling. Det var Allting är amerikanskt. Och den börjar så där, lite som en barnbok med en mening som går: det går aldrig att hitta oss. Det går aldrig att hitta oss. Det går aldrig att hitta oss. Det är 3 gånger. Och det här manuset låg på min förläggare Marie Collis bord av en händelse. Och hon bläddrade lite förstrött i det, så där, vet du, säkert för att kategorisera det. Och så trodde hon att det här var på basen av de första meningarna då, att det var ett bilderboksmanus. Och så funderade hon: men Sanna, har hon skrivit en bok för barn? Och så klarnade det sen så småningom att det var min diktsamling. Och så tog hon kontakt med mig och sa att: men skulle du inte kunna prova, det finns ett tonfall i den här diktsamlingen som på något sätt skulle kunna göra sig bra i en bok för barn. Att skulle du kunna prova? Och så provade jag att göra en bok för barn som var ungefär en exakt översättning av min egen diktsamling till någon sorts barnbok, och det blev jättedålig. Hon sa att nej, inte alls så här. Att du behöver en berättelse. Så småningom blev det sen, det tog jättelänge, men det blev sen min första bilderbok, Silva och T-servisen som fick fötter. Men det tog alltså tid för mig att fatta att det här är ett helt nytt hantverk. Det är som att skriva en roman på 30 sidor, lite sådär, med mycket lite text. Och att man också ska komma ihåg att det finns en bildberättelse hela tiden. Och det var väldigt ovant, men det var hemskt roligt. Så det var så det började.
Du sa att det är ganska ovant att man måste kämpa för att hitta den där rätta tonen. Och hur gör man då om man skriver för barn? Kör man dubbelspår, ett vuxenspår och ett barnspår? För det är ju ofta de vuxna som läser bilderböcker för barn. Eller hur tänker du?
För mig är det nog inte själva tonen som är det svåra. Utan det svåra är att jag är ingen berättare. Jag har liksom, berättelsen är inte min liksom styrka. Så att jag ser lite det här bilderboksskrivande som att jag går på gym för att bli en bättre romanförfattare. För att när man skriver en bok för barn så måste det finnas en klar berättelse. Att vad handlar det här om? Vad händer? Hur börjar och slutar det? Så jag liksom, jag styrketränar liksom inför vuxenböckerna på sätt och vis och håller igång det här hantverket och lär mig bli en bättre berättare. Och det är inte sådär att jag väljer att vad ska jag skriva om, att de här böckerna har nog kommit till av en slump, jag har sett någonting och så har det lett till att jag har skrivit en bok. Att det har inte varit så att jag har suttit vid skrivbordet och funderat vad ska jag skriva om nu, att jag fungerar inte alls så, att det är händelser som styr mig. Men sen när jag väl liksom är igång med hantverket och ska bearbeta en text och att den blir en bra bilderbokstext, så är det nog viktigt för mig att det finns liksom egentligen 3 nivåer, att det finns en nivå för barnet. Om barnet läser själv, för man ska komma ihåg att många barn så blir inte höglästa för. Jag var ett sånt barn som väldigt sällan fick njuta av det. Så att barn som läser själva och inte kanske förstår allt men ändå läser. Och sen så finns det då barn som får boken högläst, för sig, det är den andra nivån. Och sen finns det ju liksom vuxna som läser för sin eget nöjes skull. Nu för tiden det är ganska vanligt att man läser bilderböcker för sig själv som vuxen. Och också förstås för vuxna som läser för barn som liksom kan njuta av berättelsen. Så den här lite gömda, dolda budskap som kan finnas både i bild och i text. Det tycker jag om att ha liksom. Så att det är egentligen 3 nivåer, minst. Ja.
Hittills har du gett ut 3 bilderböcker. Och de har alla lite olika tema. De 2 första hänger kanske lite ihop. Du talar redan om Silva och T-servisen som fick fötter, och sen Dröm om drakar, och den 3:e då Kurre Snobb och Popcornen som har kommit ut alldeles nyss. Och i de 2 första så är det en relation mellan en dotter och en mor. Mm. I Silva och T-servisen så handlar det om en dotter som är lite orolig för sin mor, som ofta har migrän och beskrivs som kör som en tekopp. Och i den andra, Dröm om drakar, så har vi Bella som också är orolig för sin mor, för att hon jobbar alldeles för mycket och kan inte liksom släppa greppet och alldeles för uppbunden av sitt arbete. Och det här är ju tematik som är väldigt svår att skriva om, skulle jag tycka. Mm. Alltså ett barn som är tvungen att ta en vuxen roll och ta hand om sin mor på något sätt.
Ja, det är liksom köra mödrar och starka flickor. Jag har själv egna erfarenheter av det här och tycker att det är viktigt att lyfta fram liksom mentala problem och också liksom på något sätt visa att det finns vuxna som inte orkar vara föräldrar eller orkar vara vuxna. Att, för det finns massor med barn som har samma erfarenhet av vuxna som sviker och vars krafter inte räcker till. Och att de får liksom se att, att det här finns, det här är till och med vanligt. Och att, att man kan liksom gå in i en berättelse och titta på de här svåra sakerna lite på avstånd genom en bok. Jag tror att, att det kanske det är det viktigaste för mig när jag skriver för barn. Att jag vill liksom inte skriva om lyckliga små trädgårdspromenader, för det, det kan andra göra bättre. Jag vill, liksom, jag vill skriva om saker som är svåra och såriga. Det är vad jag har gjort liksom också i vuxenböckerna, och varför skulle jag liksom göra saken lättare för mig bara för att jag skriver för barn, snarast tvärtom. Jag känner själv liksom en sån här otrolig tacksamhet över att, att det fanns böcker på biblioteket när jag var liten. Vi hade inte böcker hemma, men att det fanns böcker där man kunde liksom få tröst och på något sätt få spegla sig också.
I de här böckerna finns det ju också faktiskt tröst på slutet. Jag tänkte när man skriver en barnbok, som du sa, så är det viktigt att det finns en berättelse, det finns en början och ett slut. Och det är kanske väldigt viktigt att det slutar i ett ljus, trots allt, fast det är mörka och svåriga och såriga historier man berättar.
Jo, man måste alltid erbjuda liksom en dörr ut i slutet. Det måste alltid finnas liksom en, åtminstone en öppning. Om inte ett helt lyckligt slut, så måste det finnas liksom en öppning, ett hopp. Man kan inte lämna ett barn ensam liksom i desperation eller i mörker, utan man måste... Jag har nog liksom det ansvaret som författare att jag avslutar också väldigt mörka böcker med ett ljus.
Och den här senaste boken, Kurre, Snobb och Popcornen, den är kanske lite mer lustfylld än de där två andra. Det handlar om en ekorre i en park i London som är väldigt sprättig. Och han är väldigt förtjust i kläder och han är lite fåfäng. Och sen drabbas han av en enorm och plötslig passion för popcorn. Hur kom den här berättelsen till dig?
Egentligen så kom den till genom att jag mötte Kurre Snobb, eller en ekorre som påminner väldigt mycket om Kurre Snobb, när jag var i London för många, många år och gjorde research för min roman om drottning Victoria. Victoria bodde ju i Kensington Palace alldeles nära Holland Park, och jag satt i Holland Park med min adressbok och några vykort, för jag är sån som fortfarande skriver, alltså kort och brev. Och jag höll på att skriva till min låtsasmormor och plötsligt så prasslade till på bänken bakom mig, och jag är väldigt rädd för spindlar och alla möjliga djur, så jag tänkte att nu ska jag göra mig förberedd att fly. Men där satt också den gulligaste ekorren jag någonsin har sett och åt popcorn från en röd och vitrandig popcornskartong. Och riktigt som om den skulle ha varit alltså en människa, det såg väldigt människolikt ut alltså när den här ekorren satt där och smaskade. Och jag blev så trollbunden av det här att när jag gick från parken så glömde jag både vykort och adressbok och allt. Jag var alldeles... jag tycker väldigt mycket om möss och råttor och ekorrar och sådana djur med päls, gnagare och sånt. Och jag blev alldeles som Sanna 5 år när jag såg det här. Och då visste jag på något sätt att det här kommer någon gång kanske att bli någonting. Så när jag lärde känna Lena Frölander Ulf, och eller egentligen så hade vi inte lärt känna varandra, vi lärde känna varandra genom den här boken. Men när jag mötte illustratören Lena Frölander Ulf så jag minns inte vem det var som kastade fram frågan att hej, ska vi jobba ihop? Och så sa den andra att ja, men vad ska vi göra då? Nej, men vi kan ju göra en bok om ett djur, ja, vad skulle det kunna vara för djur? Nej, men till exempel en ekorre. Och då sa jag vet precis vilken ekorre. Att det var så här det gick, det låter väldigt enkelt. Och vi har tyckt så att vi är så snabba och vi har jobbat så snabbt ihop. Men det här har tagit 3 år alltså. Så att det är från idé till färdig bok, så det är en lång process. Hon har suttit med skrapkartong alltså och gjort ett enormt arbete med illustrationerna.
Den här boken handlar som sagt om Kurre som blir besatt av popcorn. Och han blir så besatt att han glömmer allt annat och han tvingas köpa mer och mer popcorn och han gör avkall på sina guldknappar och sina snygga skor och allting för de här popcornen.
Till och med guldklockan som man har fått ärva.
Så här finns ju också en vuxennivå som beskriver ett osunt beroende på många olika sätt.
Jo, absolut. Jag är inte den här som kommer med pekpinnar, jag är själv väldigt lik Kurre Snobb. Men det här är alltså en lustig djurfabel men med mycket allvar alltså i undertonerna, och där jag inte vill dela ut pekpinnar. Folk kan frossa hur mycket de vill, men jag vill bara visa sådär att vad som händer. Det är lite som en case study i beroende, att hur faktiskt illa det kan gå väldigt snabbt. Själv så frossar jag liksom i till exempel choklad och ligger väldigt illa till när det gäller just den saken, så att jag har nog personliga erfarenheter av det här.
Men precis som med de andra så finns här ju då en ljuspunkt på slutet, för Kurresnabb blir ju faktiskt räddad av sin bästa kompis Rottan som kommer och sätter stopp för det här och säger hej, hallå, vakna, vad håller du på med?
Jo, och så för denna goda vän Rottan Kurresnabb till en damm eller en liten sjö där han får se sin spegelbild. Och för Kurresnabb så är det här yttre det allra viktigaste, att man ser bra ut, har en god hållning, fina kläder, välborstad svans. Och när han får se hur eländig han ser ut till en följd av frosseri av popcorn, så då gaskar han ju upp sig och förstår. Eller först bryts han ner totalt, han blir ju ledsen. Men det är liksom början på, vad ska vi säga, en vändning i hans liv, att han på något sätt hittar tillbaka till det här kanske lite måttligare. Ja.
De här tre böckerna är ju både olika till utformning och också till illustrationerna, eftersom du har samarbetat med tre olika illustratörer. Den första boken, så där finns teckningar av Sari Airola. Den andra, Dröm om drakar, så har Jenny Lukanda gjort illustrationerna till, och nu då Kurresnabb och popcornen, så har utformats av Lena Frölander Ulf. Hur går det här samarbetet till? Du har ju samarbetat med tre olika illustratörer. Har du själv fått välja illustratör, och hur mycket samarbetar man, eller skriver du text och sen kommer illustrationerna?
Det beror helt på vem man samarbetar med. Den första boken, Silva och Tesevisen, som fick fötters, då parades jag ihop med en illustratör, då, Sari Airola. Hon råkade bo i Istanbul på den tiden, så vi träffades bara en eller två gånger. Och det var mer så att då hade jag en färdig text och så gjorde hon bilder. Och hon satt och gjorde dem liksom för hand, minns jag, i sitt hus i Istanbul, och det var väldigt spännande. Sen Dröm om drakar, så då var det som att fråga chans. Jag minns att jag av en händelse så lärde jag känna liksom ett gäng illustratörer och fick vara med dem liksom som den enda som inte illustrerade utan som den enda som skrev. Så det var lite sådär att Och då lärde jag känna Jenny Lukander lite grann, och jag tyckte väldigt mycket om hennes, hon har ganska poetisk stil, så det är väldigt kör och stark samtidigt. Och då minns jag att det var som att fråga chans på henne, för jag visste att jag hade en text som hette då Dröm om drakar, som var ganska färdig. Och så frågade jag att Jenny, skulle du kunna tänka göra en bok med mig? Lite verkligen som att fråga chans. Jag unnar mig att ligga runt med alla illustratörer eftersom jag är så monogam rent sådär privat. Så jag bestämde från början att jag kommer inte att vara liksom en illustratörs kvinna, utan jag kommer verkligen att unna mig att prova på. Och vårt samarbete var sånt att hon fick en färdig text och så gjorde hon bilderna. Och jag jobbade väldigt snabbt och hon jobbade väldigt långsamt. Men det blev ju fantastiskt fint. Och sen den här Kurresnabb och popcornen med Lena Frölander Ulf, så den har mera varit som en pingismatch, att bollen har gått så här ding-dong, ding-dong. Att jag har fått beställa en musfamilj för att jag är så svag för gnagare. Och hon har haft sagt att men den här, vet du, den här repliken, och den ska man kunna ta bort. Att hon har lite fått liksom gnälla om texten och jag har fått gnälla om bilderna. Och så har vi liksom samarbetat. Att hon har helt klart då hållit i bildvärlden och jag har hållit i textvärlden. Men det har varit liksom ett mer gränsöverskridande samarbete där också text och bild har fötts mera samtidigt. Och det har varit ett intensivt sätt att jobba. Ganska också dränerande ibland, men hemskt roligt. Och Lena och jag har lärt känna varandra genom den här boken.
Ja. Här finns ju ofta i de här bilderböckerna överlag, så berättar ju bilderna lite en egen historia och kanske förtydligar saker och ting på ett sätt som inte finns i själva texten. Och där kan finnas också en undertext i bilderna som kan anspela på. Jag tänker till exempel i Kurresnabb och popcornen så finns här anspelningar på kanske Alice i Underlandet, med den här engelska miljön och så vidare. Hur symbiotiskt ser du på bilden och texten som en helhet i de här böckerna?
Jag är lite sån här gammeldags på det sättet att det finns ju en trend nu att bilderna ska berätta något helt annat än texten. Och jag tycker att det blir förvirrande om det är för mycket så. Till exempel, jag vet att i Silva och Tesevisen så förekommer det glassar. Och så var det något barn som sa, men det är ju inte samma glassar på bilden som i texten. Och för mig är sådana saker viktiga. Att säger man att det finns de och de glassarna så ska det finnas på bilden. Att det har jag blivit liksom noga med. För jag vet att för barn är det viktigt. Men sen kan man ha liksom nog skilda skeenden i bildvärlden. Att det till exempel kan ligga en tobaksfimp på marken, men jag behöver inte kommentera det i texten alltså. Och så vidare. Och att man kan liksom beskriva ett mående till exempel hos en ekorre på något sätt mera ingående genom en bild. Man behöver inte liksom berätta exakt hur förskräckligt han mår i texten för att man ser det i bilden. Man låter liksom, ibland låter jag liksom illustratören måla ut, men ibland känner jag att jag vill liksom, och som författare får man nog liksom försöka hålla på sin kant, för att det är också en trend att man stryker i texten, att det ska vara så lite text som möjligt, att folk orkar inte med text, så att ju mer etablerad jag blir som bildaboksförfattare, desto mer håller jag på min rätt till texten, alltså att texten ska vara ganska stor, att man ska se den tydligt när man läser, och att man ska inte vara rädd heller för att det står saker, för att vad blir det för bok om det inte finns någon text alls. Så att jag är lite kritisk till de här tendenserna att man ska krympa texten och att bilderna ska berätta en helt annan historia. Jag är nog rätt konservativ där alltså.